I andra delen av vår serie om orsaker till synskador förr och nu hör vi Lena Jakobsson, barnögonläkare och docent vid Karolinska institutet.
Det som har ändrat sig mycket sen, ja, ska vi säga 1980-talet är att man på ett mycket bättre sätt kan behandla barn som föds med gråstarr. Med tidig operation och tidig korrigering med kontaktlinser eller numera intraokulär lins. Det är ovanligt idag att barn som föds med gråstarr blir synskadade.
Det kommer ju många barn till Sverige från andra länder numera. Till exempel länder som har varit i krig och sådär. Är det någon skillnad på synskadeorsakerna där jämfört med barn som är födda i Sverige?
Det är förstås så att synskadeorsaker för barn ser olika ut beroende på vilken del av världen man kommer ifrån. I fattiga länder så är det fortfarande mycket infektioner och gråstarr och vitaminbrist som ger synskada. Och sen har vi i vissa delar av världen där man föredrar att gifta sig med släktingar, så finns det ju en del ärftliga sjukdomar som förekommer i ökad omfattning, särskilt om det här traditionen att gifta sig med släktingar har varit i många generationer. Men det är också så att när barnen kommer hit och har en synskada eller blindhet, så är det inte alltid som vi vet orsaken. Det kan vara svårt att ta reda på i ögon som redan är väldigt skadade.
Diabetes var ju tidigare en vanlig orsak till synnedsättning och blindhet. Hur är det idag?
Alltså jag är ju barnoftalmolog, så att jag har inte jobbat med vuxna, och det är ju när det gäller diabetes näthinnesjukdomen någonting som drabbar först i vuxen ålder eller tidigast i tonåren. Men det var ju en av de absolut främsta blindhetsorsakerna hos personer i yrkesför ålder när jag började jobba som ögonläkare på 70-talet. Och det har ju blivit en fantastisk förbättrad situation med den screening som införts och behandling. Och på senare år också med de möjligheter att tillföra tillväxthämmande substanser genom injektion i ögonen. Så diabetes är fortfarande förstås hotfull sjukdom och många blir synskadade, men inte alls på samma sätt som för ett par årtionden sedan.
Hur vanligt var det för att du hade en synnedsättning och andra funktionshinder jämfört med idag?
Eftersom de dokument som vi kan hitta på de gamla blindskolorna inte är baserade på hela befolkningen med synskada utan ett urval. Om man hade en utvecklingsstörning eller stora inlärningssvårigheter så fick man inte gå på specialskolan, och då finns man inte med i de register som fördes där. Det fanns naturligtvis barn med synskada och andra funktionshinder även på den tiden. Men på den tiden så var det många barn med fler handikapp som inte överlevde. Och därför blev andelen när man var lite äldre i barn- och ungdomsgruppen av fler funktionshinder inte lika stor som den är idag.
Hur ser det ut idag då?
I den rika världen där vi har en bra barnsjukvård och neonatalvård, bra neurokirurgi, bra hjärtkirurgi, så medför det att barn som föds med svåra hotfulla sjukdomar ofta överlever och överlever med funktionshinder. Det finns en studie från England där man har visat att på 30 år från 1982 till 2011 så har incidensen av synskada bland barn i England mer än fördubblats. Och det beror på att vi har flera överlevare, barn som överlever kritiska och svåra sjukdomar. Många av dem får flerfunktionshinder. Och man kan väl säga att den här ökningen av antalet barn med synskada har inte motsvarats av någon ökad resurstilldelning i habiliteringen av synskadade barn.
Det finns ju en grupp av synskador till, och det är när ögat verkar friskt men barnet ändå inte ser. Hur var det förr och nu?
Det var säkert så att det finns barn från 1800-talet och början på 1900-talet som drabbades av en skada i den unga eller omogna hjärnan och då kom att omfatta även hjärnans synbanor. Där hade man inga diagnostiska verktyg på den tiden att kunna ställa diagnosen synbaneskada. Och när man tittade med lampa in i ögonen så såg de friska ut. Men barnen såg ändå dåligt. Förståelsen för den primära orsaken var då inte så stor. Nu för tiden har vi ju en växande grupp barn som överlever tidig hjärnskada eller hjärnmissbildning som engagerar synbanan till ett fortsatt liv, och det betyder att vi ser fler och fler sådana barn växa upp. Och vi har också fått nya diagnostiska verktyg där vi kan konstatera var den primära skadan sitter, hur omfattande den är, och vi kan också se att den leder till sekundära förändringar med skada i ögats näthinna. De barnen har en synskada med påverkan på synskärpan, ibland inte så stor, men ibland kan den vara mycket dålig synskärpa. Påverkan på synfältet, påverkan på ögonmotoriken och också stora problem att tolka det sedda, att utvinna information ur det som man ser, vilket är begränsande förstås i vardagen.
Det sa Lena Jakobsson, barnögonläkare och docent vid Karolinska institutet. Reporter var frilansjournalisten Eva Frid. Den tredje och sista delen i den här serien hör du nästa vecka.